when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt vi har uppladdat för er, Fabian. Det är som så, jag har ju blivit dunderförkyld här, så att ni kommer som tur är dock slippa lyssna på min tråkiga stämma. Och istället kommer vi ha med oss en fantastisk gäst.
Ja, vi har ju nämligen med oss Jörns Bullmarknad från Twitter. Och för er som kanske inte vet vem det är, så är han en rätt duktig stockpicker med bra track record som har hittat case som till exempel Neckar, Rick, före många andra. Och vi har haft med de här casen i podden tidigare, så nu tänkte vi att dags att ta hit mannen till podden.
Ja, och känner man inte igen honom så känner man definitivt igen hans användarnamn, @uadauduauda112 på Twitter. Den ligger bra i munnen, tycker jag. Vi kommer ibland fråga honom var det där användarnamnet kommer ifrån och mycket mer, bland vilka case han har i portföljen just nu och vad han tycker är intressant framåt. Så att, häng med! Men innan vi hoppar in på det så ska vi snabbt säga att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Då säger vi välkommen till podden Jörns Bullmarknad. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och din bakgrund ser ut?
Absolut. Jag är från Sverige, bor inte i Sverige idag, men växte upp i en liten håla utanför Göteborg. Gick på universitet i Sverige, flyttade utomlands efter universitetet, har jobbat på bank och även på ett par fonder efteråt. Men idag är jag free spirit, så nu jobbar jag ingenstans längre.
Två naturliga följdfrågor där. Vad gjorde du på de här fonderna? Jag vet att du inte vill berätta vilka fonder det är, men det behöver vi inte göra heller. Men kanske kan berätta vilken typ av fonder är det? Liksom hedgefonder eller är det mer klassiska aktiefonder? Och vad gjorde du där? Och var bor du idag någonstans?
Så första fonden var egentligen en hedgefond, long short, market neutral, 60 long, 60 short. Jag tänkte väl konsumentsektorerna, och vi kommer komma in lite på det senare. Ett av de bolagen jag täckte där då, Delivery Hero, som vi kommer snacka om, ingick i mitt coverage där. Bytte efter 2 år när min portfölj, eller chef eller portföljförvaltare, skulle gå i pension. Så då var det dags att börja flytta på sig något år innan den successionsordningen skulle hända. För jag ville inte jobba för hans snubben som skulle ta över. Vi kom inte så bra överens. Så då sökte jag mig till en annan fond. Koncentrerad, long only, ungefär 7-8 bolag. Ganska research, tungt. Vi gjorde ganska ofta stora ägare i bolagen som vi investerade i. Vi förvaltar väl en liten bit under $1 miljard ungefär.
Du sa att du kom från en liten håla. Var det stort aktieintresse i den här byn du kommer ifrån? Eller hur kommer det sig att du kom in på aktier?
Det är lite så att man växer upp i ett ställe där det typ finns 150 hus. Alla som bor där är egentligen pensionärer och har hund. Går ut och går med hunden 4 gånger om dagen. Det är ungefär, det som händer. När jag var 16 ungefär så ville väl mamma att man skulle skaffa ett sommarjobb och göra någonting vettigare än att spela CS hela dagarna. Då blir det att börja söka jobb, och när det mest attraktiva man kan få är typ sommarjobb på ICA, så blir det ju inte sådär jätteintressant. Och de som äger ICA, de har ju en del inavlade kusiner, så man måste ju konkurrera med dem först. De har redan fått jobbet, och helt enkelt så det blev ju att sätta sig och googla och se om man kunde tjäna pengar. Trading och investeringar var väl det som dök upp. Och då var man ju under 18, så då fick ju morsan skriva på att man fick öppna ett konto. Så jag började väl i den vändan ungefär med investeringar i början. Så jag tror jag köpte mina första aktier 2009-2010 eller något sånt där. Tänkte väl inte så mycket mer på det. Loggade in något år eller två efteråt, och då hade aktierna gått upp, för att marknaden var väl egentligen på botten när man köpte. Tyckte det verkade rätt intressant, så då började jag egentligen att läsa på mer. Och då blev det helt enkelt, då gick man väl Warren Buffett, Peter Lynch, och liksom började här ordentligt och flytta över mer och mer pengar till att börja investera. Och sen när man var på universitetet så växte det intresset. Så egentligen var väl anledningen till att man började gå på universitetet, det var inte för att jag tyckte det var så kul att plugga. Jag hatade ju att plugga egentligen, så jag hade ju ett kassa betyg. Men i Sverige finns ju högskoleprovet, så det kunde man ju skriva i alla fall. Så lyckades man få en hyfsad poäng där och kom in på universitetet. Och på den vägen var det. Sen försökte man få så få klasser som möjligt egentligen, och ändå ha tid att sitta och kolla på aktier. Så det är väl inte så det startade från första början.
Och du nämnde ju där Warren Buffett, Peter Lynch. Är din strategi fortfarande liksom Buffett-baserad, eller hur ser din investeringsfilosofi ut?
Nej, jag skulle nog säga mer... Eller till viss del, men jag skulle nog säga att de investerarna som har tagit mest inspiration av är nu snarare typ Carl Icahn och Greenblatt, om jag skulle säga någon. Jag gillar väl att härja runt i det som inte folk kollar så där jättemycket på. Så det har nog skiftat mer och mer. Något annat som man fokuserar mer på idag kanske än vad jag gjorde förr är väl egentligen typ runt corporate governance, att man har bra ledare, entreprenörer som driver bolagen. Jag orkar inte sitta i bolag där det liksom är paid hands och folk har investerat en månadslön liksom, och så här insynköpen är typ 30 000 då och då. Jag menar, om inte management eat their own cooking, så har man ingen anledning att vara där själv heller. Så det är nog någonting som har utvecklats, som man har mer fokus på. Och sen har nog tidshorisonten förlängts med tiden, tror jag. Man var nog mer i början att man gjorde 90% research, 10%. Nu tror jag det är väl snarare annorlunda, att det är research 90% och så gör jag inte så mycket. Liksom. Det kanske kommer in något bolag eller två per år. Och sen är jag ganska koncentrerad, så ofta någonstans mellan 5 och 8 bolag eller sådär. Det är väl ungefär det som man har tid att hålla koll på. Framförallt när jag har jobbat fulltid, så då har det inte funkat att ha för mycket bolag. Ofta, det har ju varit gången som man har haft kanske 50% av portföljen i ett bolag. Så där.
Du nämnde lite där vilka som hade inspirerat dig. Kan vi djupdyka lite i det och verkligen nysta ut hur din investeringsstrategi ser ut? Hur hittar du ett case, och framförallt vad består researchprocessen av, och vad lockar dig till att göra ett köp?
Jag har ingen, för att hitta bolag har jag ingen direkt strukturerad process. Det blir inte jättemycket screening. Ofta har jag har liksom en lista på bolag med kanske 75 bolag eller sådär som jag har. Och sen har jag väl 20 av dem som jag tycker är de allra mest intressanta. Och sen när de kommer inom ett pris där man kanske skulle vilja betala, så tittar jag mer djupgående på dem. Men mycket av de investeringar som har varit kanske de senaste 3-4 åren är det snarare att man har liksom trillat över någonting som kan vara någon annan investerare som man läser ett brev, eller det kan vara någon man hittar på Twitter. Ofta är de inte mest kända profilerna, för de mest kända profilerna, de snackar ju bara om populära bolagen, så de har ju aldrig någonting nytt att inflika ändå. Men det finns en liksom direktmeddelande funktionen på Twitter är ganska användbart, för ju mer man hänger där och ju mer man skriver, ju mer kommer folk med case till en också innan de ens publicerar det inte. Och sen så dyker man ner i bolagen och läser allt som har publicerat och försöker hitta någon som kanske har jobbat i bolagen tidigare och liksom fråga lite frågor och liksom hygienfaktorer. Men överlag så vill jag försöka hitta bolag som växer någorlunda, har bra unit economics och förhoppningsvis att de kan öka marginalen i framtiden innan marknaden har liksom uppfattat att det händer. Och oftast mindre bolag blir det, för att där är ofta det är lite mörker, så man får där får man betalt för sin research tid. Det finns ingen analytiker som täcker eller så.
Jag tänkte vi kan ju prata lite om ett case här. Du sa ju att du täckte Delivery Hero i för din tidigare fond. Men du är inte direkt positiv till bolaget. Har du lust att gå in på lite varför du är så bäsig till Delivery Hero?
Absolut. Jag tror att Delivery Hero kommer att gå till noll, skulle jag tro. Om inte Prosus kommer baila ut dem förr eller senare. Så bara för att ta liksom food delivery one-on-one, så finns det två olika modeller. Så du har dels modellen som heter Logistics. Det är liksom Uber Eats. Så du går in på Uber Eats, du beställer mat, och Uber Eats förare åker till restaurangen, hämtar maten och droppar den hos dig. Sen har du det som kallas för Marketplace, vilket är en annan modell. Och då går du in på en plattform. Just Eat är väl den största i världen. Eller i västra delen av världen i alla fall. Du går in där, du placerar din order och sen levererar restaurangen. Så det är två skillnader delar här. Så du har dels en plattformsmodell och sen har du en modell som är väldigt personalintensiv med alla förare som du måste betala. Marketplace-delen är liksom 85% bruttomarginal business. Lite andra kostnader på toppen, men i en lite mer mature marknad så kanske du gör 60-65% EBITDA-marginal.
Ja, det blir väl för plattformsbusiness där, de tar ju inte heller någon risk. De har ju inga förare som är ute eller någonting, de står ju bara och skär emellan och förmedlar det. Logistics måste ju vara jättemycket svårare, alltså de som är egna förare, att få till bra marginaler i.
Exakt, så om du då har en modell där du måste betala föraren, men din kommissionen på Marketplace är betydligt lägre, så där är det någonstans runt, säg 12%. Kommissionen för logistics, eftersom att du har föraren också, den är kanske runt 30%. Det innebär att på en normal order med 20 euro av värde så får Uber Eats då 6 euro contribution. Men sen måste de betala den här snubben för att åka runt på sin moppe och leverera maten. Och vanligtvis så kostar det någonstans mellan, låt säga, 5 och 6 euro kanske här. Det gör att redan innan deras overheads är tagna så har de egentligen förlorat pengar. De kanske är break-even eller tjänar lite grann. Men sen har du ett fenomen inom food delivery att, som jag tror de flesta har upplevt, är att du får liksom en kupong eller du får en voucher i mailen som säger att nu är det halva priset på mat. Och det blir ju helt enkelt att den ordern är ju ganska kraftigt förlusttyngande. Delivery Hero har väl egentligen gjort slag i saken att vi ska växa till varje pris. Och det har man ju också gjort. Så man spenderar ju extrema pengar på vouchers. Jag tror i 2020 så spenderar man väl runt runt 380 miljoner euro ungefär i de här promotions enbart, och sen har du marketing på toppen. Så Delivery Hero är faktiskt en kombination av båda de här. Så de har marketplace och de har också logistics. Marketplace växer inte lika snabbt eftersom att där används inga vouchers överhuvudtaget egentligen, utan det är enbart på logistics som de här vouchers skickas ut. Och Delivery gör allt för att de vill växa, så de flyttar över sin business från marketplace till logistics, vilket gör att deras unit economics blir sämre och sämre ju snabbare de växer. Och det är någonting som vi har sett nu de senaste åren, att när de har flyttat över från den här lönsamma modellen till den olönsamma modellen, och premierat så har vi sina aktieägare för att göra så också, för att tillväxten har ju varit extremt hög, så har vi nu börjat se att det spelar ingen roll hur mycket de växer, för det finns ingen skala att få här. Utan när man växer så växer förlusterna lika mycket. Och det här har ju varit trots en extrem pandemidoping som har varit de senaste två åren. Under pandemin så har, när alla beställer sitter hemma och beställer food delivery, så behöver du först och främst behöver du inte betala förarna lika mycket för att de får jobb hela tiden. Och du har haft egentligen fri tillgång på arbetskraft, vilket har gjort att många har velat arbeta för att deras vanliga jobb kanske inte har varit igång längre. Och det har egentligen lett till att man har fått ner priserna på delivery. Man har också inte behövt spendera lika mycket på marketing för att folk sitter hemma, så de beställer mat ändå oavsett om de får 50 eller 20% rabatt den dagen. Delivery Hero har också historiskt sett konkurrerat i västerländska marknader till hyfsat stor utsträckning. Framförallt i Tyskland som är deras hemmamarknad. Men de blev utkonkurrerade av Just Eat Takeaway där, och de lämnade Tyskland och har istället expanderat in till högkvalitativa länder som Nicaragua, Guatemala, Myanmar, Venezuela, Argentina. Så man har väl egentligen letat efter de ställena där du har en hög inflation, så att det ser ut som att man växer och det inte finns någon konkurrens. Men har man varit i någon av de här länderna så vet man att food delivery kanske inte är det som står högt på listan för de flesta konsumenterna. Det är klart att man kan växa. Om man inte växer från någonting, eller från noll till någonting, så är det också tillväxt. Problemet är att förlusterna kommer som ett brev på posten. Och tittar man på hur marginalerna utvecklats, så Delivery Hero ger skenet av att deras vinster förbättras över tid. Det man gör egentligen är att man har startat ett nytt segment som heter Integrated Verticals. Och det här är Quick Groceries. Så du sätter upp, de har ungefär 1000 av de här hubbarna. Det är liksom, du sätter upp i ett industriområde, så sätter du upp ett hål i väggen där du har som en dark store. Där du har några förare, de plockar ihop orden och du kan beställa hem dina matvaror. Så det här är inte lagad mat, utan det här är mer så att säga, Ica shopping eller groceries som man kan säga. Och helt enkelt där har ju förlusterna skenat, och man har lyckats så helt enkelt flytta över de här vouchern från sina core segment som är sina geografiska segment till den här delen då. Så på så sätt har man visat att vår contribution profit går upp. Men tittar man på de andra numren som är de som man faktiskt måste visa, redovisningsmått, så är snarare att förlusterna går ner och bruttomarginalen är väl någonstans runt 10-11% idag tror jag. Och i slutet av 2021 så gjorde man ett förvärv av ett bolag som heter Glovo. De är stora i Europa, de har också lite andra marknader, så det är Sydeuropa främst. Det här bolaget är från alla så gamla anställda på bolaget som jag har pratat med. De har väl egentligen sagt att liksom, det är en skit. Alltså, techinfrastrukturen i bolaget är extremt undermålig. De har liksom tagit shortcuts överallt. Problemet var att Delivery Hero investerade pengar i Glovo för ett tag sedan i några av deras venture-rundor. Och nu så verkar det som att ingen vill stoppa in mer pengar i Glovo längre, för att det blir mer och mer tryck på, säger man, labor regulations. Alltså, du kan inte använda frilansare för att köra ut mat, utan du måste betala dem en fast lön, och du måste faktiskt betala skatt, och du måste faktiskt betala sociala avgifter. Och det här är någonting som de inte har gjort historiskt, för att regulationerna har ju laggat. Så nu har man börjat få massa böter i Spanien, och det verkar som att investerare fick kalla fötter, inte ville vara kvar där längre, utan har egentligen dragit sig ur. Och då gick Delivery Hero in och bailade ut bolaget. För om du kollar när transaktionen var gjord, så gjordes den klockan 11 på kvällen på nyårsafton. Jag tror att det var för att de skulle behöva göra en ganska fet write-down av det här då, om det hade gått över klockan 12, för då hade det kommit med i 2021 års årsredovisning. Och det ville de undvika så mycket som möjligt. Tittar vi på nästa år, eller 2022, som vi redan har kommit en bit in i, så bränner nog Delivery ungefär 650 miljoner euro i sin core business. Glovo kommer bränna runt 350 miljoner i år. Du har CapEx på ungefär 300 miljoner, kanske snarare 400 miljoner. Du har lite working capital som kommer normaliseras. Så cash burn kommer nog landa ungefär runt 1,2-1,3 miljarder euro. Och det här är då året som Delivery Hero har sagt att ja, men vi ska tjäna pengar i slutet av året. Och det är inte en chans någonstans att de kommer göra det. Market cap idag är ungefär 12 miljarder, tror jag, euro. Och då har de konvertibler om 6,5 miljard på det här då. De här konvertiblerna, de konverteras när priset är runt 143, tror jag, den lägsta, och sen så går det upp till 100-190 någonstans. Vilket innebär att aktiepriset är 40, så du måste väl dubblas ungefär 2,5 gång innan de här kommer ens vara i pengarna. Så det här ska ju refinansieras och kommer ses som skuld. Så då har ett bolag som bränner ungefär 1,2 miljarder euro i år. De har 2,2 miljarder i cash på balansräkningen, och de har alla de här konvertiblerna som ska komma upp. Och du har en, ja, det kommer ju bli kaos i emerging markets, med, som Fabian har snackat om en del, med food, eller liksom matkrisen. Du kommer också se inflation i de här länderna, och det är många konsumenter som kommer bli ganska squeezade. Utöver det så har du alla de här, har du alla nya regler runt hur man får anställa frilansare eller inte i Europa. Så det där kommer ju också slå dem ganska hårt. Utöver det så förvärvar de en stor business i Sydkorea som heter Woowa Brothers. Den är ganska stor del av businessen, jag tror det är 55% ungefär. Så man köpte den här businessen, sålde sin gamla, sitt nuvarande, eller det bolaget som man tidigare drev i Sydkorea. Woowa Brothers har egentligen gjort marketplace, de har varit 100% marketplace tidigare. Men givet hur Sydkoreas kultur runt food delivery ser ut, så är kommissionen till restauranger väldigt låg, och man har egentligen kört runt break-even även under covid. Och nu ska Delivery då köra logistics i Sydkorea för att försöka stå emot konkurrensen av Coupang och andra konkurrenter också. Så förlusterna kommer nog kunna öka ganska drastiskt, och det har också varit mycket rapporter om ökade betalningar till förarna där borta också.
Många pekar ju på att det behöver ske en konsolidering på marknaden för att de här bolagen ska få någon typ av liksom hyfsad unit economics. Men du tror alltså, även om det skulle ske en stor konsolidering, vi säger att det skulle finnas 1, 2, 3, jag tror de säger max 4 bolag på den europeiska marknaden, det hade ändå varit kört för till exempel Delivery Hero där.
Alltså du har många bolag som har expanderat, för att de har ju fått betalt för att expandera så mycket som möjligt och växa. Så man har gått in i marknader som aldrig kommer att bli lönsamma. Och det går att vara lönsam om man är typ den enda spelaren, eller om det kanske är två spelare som har någorlunda olika segment, som någon kanske är high-end. Så kollar du i London till exempel, så har du Deliveroo, och deras business i London är helt okej. De kan säkert tjäna pengar där, men de har ju också en massa andra marknader, typ som Spanien som de gick ur, och de har Italien och Frankrike och så vidare, där de inte har någonting att göra egentligen, utan de bränner bara pengar. Så det kommer behöva lämnas marknader, alla kommer behöva göra det. Och nu verkar det som att fönstret för kapitalresning har stängt. Så nu måste bolagen börja bli lite mer rationella. Det kommer ju ske stora deals inom sektorn. Det är ju ingen snack om saken. Frågan är vilka som kommer köpa vilka. Du har ju DoorDash i USA. Sen har du Just Eat Takeaway i Europa. De är också i USA. Sen har du Delivery Hero som är mer i Asien. Och sen har du Deliveroo som är den absolut minsta spelaren. Och Deliveroo handlas väl till cash snart, tror jag. Så det är ungefär så mycket som folk tror på det. Och de lyckades ju ta in pengar under IPO, så de kommer väl klara sig ett gäng år utan att behöva resa kapital. De som är värst ut är väl Delivery Hero som är först ut. Och Prosus äger nästan 30% av bolaget redan. Och de har väl inte sagt att de inte kommer baila ut Delivery Hero. Sen är väl frågan hur många av de här marknaderna som Delivery Hero äger som folk skulle vilja tänka sig att köpa. Någonting kommer väl hända. Vi får väl se om... Det är inte säkert att det blir en stor deal där någon köper någon annan, utan det kommer att bli en hel del flyttande av marknader, eller man kommer byta marknader mellan varandra för att uppnå någon form av rationellt beteende i sektorn.
Ja, jag såg precis här innan vi gick in och spelade in att Instacart, som håller på med grocery delivery och pickup, vilket såklart inte är exakt samma sak, men det är relativt liknande bransch. De var tvungna att, och de är inte börsnoterade, det är privatbolag. De var ju tvungna att dra ner sin värdering. De slashade sin värdering med 40% idag. Och det är ändå privata marknaden som har stått emot mycket av trycket. Och jag tycker ändå att det visar lite på vad riskviljan är för de här typen av bolag just nu.
Ja, Instacart värderades väl till 40 miljarder dollar under covid.
Ja, nu är det 24 miljarder.
Nu är det 24. Ja, men det kommer nog komma ner mer där. Instacart växer ju egentligen inte längre. Jag tror de växte 10-12% förra året, slutet av året. Så det är väl frågan hur mycket vill man betala i nivå sales multiple för ett bolag som inte har någon väg mot att tjäna pengar och som knappt växer längre. Och det är där de flesta av de här bolagen kommer hamna. Och då behöver man ju det som kallas för marketplace, som faktiskt tjänar pengar. Och att om man inte kan ge bort vouchers hela tiden, då kommer folk behöva betala vad det faktiskt kostar. Du kommer inte få maten för halva priset, och då kommer tillväxten komma ner, och då blir den spelaren som har den bestående eller fungerande affärsmodellen kommer bli stående kvar till sist.
Det här är ju perfekt läge att hoppa över till nästa ämne, och det är egentligen att avhandla lite av din egna portfölj. För du har ju många intressanta bolag där. Du har ju Rick, Neckar, du har lite oljedrillers. Så jag tänkte i stort sett, vi kan ju börja där med Rick, väldigt populärt bolag på fransk Twitter.
Är det din portfölj, Fabian, eller
ja,
är det Jörns?
Ja, jag har bara kopierat.
Fabian har kopierat rakt av, han har fan ingen skam alltså.
Ingen skam i kroppen, det är bara att köra på. Men skulle du kunna dra en snabb hisspitch bakom Rick, varför det ligger i din portfölj och framförallt hur du ser på bolaget framöver?
Ska vi nämna lite snabbare också att man kan lyssna på avsnitt 202 om man vill få en genomgång av själva caset?
Så tittar vi på Rick då, de kör ju, det här är ju, ska man säga, high-end stripklubbar i USA egentligen. Det här är ju en marknad som är, vad ska man säga, den är väl... främst driven av... Det är en väldigt fragmenterad marknad. Så Rick är en av de största spelarna. De har 2% marknadsandel i landet. De flesta klubbarna är ju liksom drivna av någon snubbe med så här stor guldkedja. Och ja, men typ så som du tänker hur en 60-65-årig stripklubbsägare ser ut ungefär. Och det är väl ungefär kvaliteten på många av de här bolagen. Och det är ju Ricks konkurrens. Så... det jag ser med Rick är att man har en extrem marknad att växa på. Man kan förvärva billiga klubbar på grund av att... jag vet inte om man har jobbat inom en institution för förvalta pengar, så vet man att de personer som ger dig pengarna, som fondens pengar, de är ganska måna av... vi kommer komma in på det här mycket senare, tror jag, nästa när vi snackar om drillers, men... liksom, det finns inget kapital för det som inte tickar alla boxar när det gäller ESG.
Ja, det finns väl i stort sett nästan ingen man kan vända sig till, för att du kan inte vända till institutioner. De flesta ägarna vill inte att deras barn ska ta över. Det är jäkligt skambelagt att äga ett strippklubb i många många länder. Så du har ju inte så många andra möjligheter än just Rick om du vill sälja din klubb.
Exakt, så man har ju historiskt sett kunnat göra förvärv till 4-5 gånger EBITDA. Man har ju liksom, det är väl någonstans mellan 25-30% cash on cash return per år liksom, att köpa det här. Och de här klubbarna, de spottar ju till mycket kassaflöde som helst. Och de pengarna kommer ju vilja, de kommer man kunna återinvestera till låga multiplar. Det finns inte egentligen några större, det finns några liksom större konkurrenter, men det finns ingen som är sån tillgång till kapital som Rick har. Och det verkar inte ändra sig heller, för att liksom, private equity-bolag vill inte vara här, för att hur ska de sälja det till sina limited partners? Jag menar, deras investerare är ju liksom pensionsfonder och liksom endowments och sådär. Och de är inte så sugna på att behöva sitta och förklara varför de äger PE-bolag som investerar i stripklubbar. Så det är ju att då får ju vi vara där istället och plocka upp brödsmulorna efter de här gubbarna då. Så det vi ser liksom är att ett bolag som växer ganska bra, man har liksom ökat försäljningen per klubb eller per kvadratmeter ganska aggressivt, så det har varit någonstans mellan 5-6%, och har man täckt retail så vet man att det är en fantastisk siffra. Och det är liksom per kvadratmeter inom klubben så säljer man för 5-6% mer år per år. Och liksom, bolaget har en nästan 90% i bruttomarginal. Så om man jämför det här med mycket annat i industrin som ofta har en större andel av mat. Det är kanske inte så många som går till en stripklubb och sätter sig och suger i sig en halvkilos burgare med pommes liksom, utan man kanske, det är väl snarare att man tar några bärs och kanske några drinkar. Och här är ju bruttomarginalerna snarare 80%. Och sen en hyfsat stor del av intäkterna är ju ska man säga, entertainment, om man puttar inom quotes här. Så där har du 99% i bruttomarginal. Så marginalerna är väldigt höga. De, ska man säga, dansarna, om man vill uttrycka det på det sättet, de betalar i början av kvällen, så betalar de för att vara på Rick. Men sen är de liksom, vad ska man säga, entreprenörer där inne, så de får behålla det som de tjänar. Det blir ju helt enkelt att Rick har sin personal gratis egentligen, så lönekostnader jämfört med sales är ganska låg, så man klarar av att puttra på med 25-30% EBIT-marginal ungefär. Kassaflödena har ökat ganska drastiskt de senaste åren eftersom vdn har börjat förstå att kapitalallokering är någonting. Eftersom ingen annan vill köpa hans aktier, så har han implementerat någon form av kapitalallokering där han säger att vi köper tillbaka aktien när den handlas på 10% free cash flow yield, annars kör vi förvärv. Utdelning är ungefär så mycket som det krävs. De ökar utdelningen lite varje år för att komma in i de här dividend aristocrats typ av screeners. Men annars med det en token, det är väl 0,5% eller 0,8% av market cap ungefär. Så det försvinner en liten del. Så vi ser liksom att det finns en stor marknad att växa på. Bolaget genererar bra kassaflöden. De har också lokala monopol, för att du har det som kallas för zoning laws, där du inte kan, om det redan finns en stripklubb i området, så är det ingen som får upp en ny stripklubb i området, för det är liksom, och det är för att man inte vill ha för många i ett och samma område, så att man inte får så här kluster. Och det får liksom inte vara för nära en skola, det får inte vara för nära en kyrka och så vidare och så vidare. Så egentligen går det inte att organiskt expandera, utan man måste köpa klubbar som folk vill sälja för att kunna göra det här. Man har väl runt 50 klubbar idag, så ungefär 70% av intäkterna kommer från klubbarna. Den resterande 30% kommer från ett nytt koncept som heter Bombshells. Eller Bombshells har funnits ett tag, man har jobbat på, och det här är väl egentligen Tänken Hooters, fast alla klär upp sig som militär och du har liksom vapen och grejer. Så jänkarna, de älskar ju såna här grejer.
Många finns otippat nog i Texas.
Exakt, så det är ett av strongholds, så att säga. Så Tanken är att man har 9 i Texas, tror jag. Man börjar expandera utanför. Man har implementerat en franchise-modell, så man inte kommer behöva lägga ner kapitalet först, utan man låter andra entreprenörer som man partner med, de får liksom stoppa in kapitalet först, och sen tar Rick en franchise-avgift på hur mycket restaurangen tjänar. Och det här är egentligen sportsbar-restauranger. Tänk dig 175 tv-apparater. Folk drar dit 2 på en lördag, krökar och kollar på sport. Och sen så blir det att folk blir kvar liksom under dagen.
Hur kommer det sig att liksom Bombshells är ett intressant koncept? För jag tror inte det är så många som hade velat investera i till exempel Hooters, om det hade varit ett självstående bolag att investera i.
Jag har ingen egentligen syn på att det här kommer spinnas av eller någonting, utan jag är nöjd så länge de... Om bolaget Rick handlas på 10 gånger fritt kassaflöde livet ut för mig, så tycker jag det är ändå okej. Liksom. Jag tror man kommer kunna växa kassaflödet ungefär 30% per år de kommande kanske 10-15 åren. Så jag ser inga större problem med att det inte blir liksom någon form av multipel expansion. Men jag tror att det här är ett koncept som skulle kunna spinnas av någon gång i framtiden. Man har ett mål om att öka från idag runt 10 restauranger till ungefär 100 om 10 år. Så vi får se hur det går. Liksom. Aktien är inte speciellt dyr som den är, så den hamnar väl på kanske 11-12 gånger fritt kassaflöde i år. Och på toppen så får den här optionen då med Bombshells som, ja, om de får ihop 100 restauranger om 10 år, så lär det vara många gånger börsvärdet om ändå. Och då har man under tiden kunnat återinvestera mycket av kassaflödena i nya klubbar.
Hur hållbara tror du marginalerna är för Rick? Tror du att det finns risk för marginalpress? Vi ser till exempel nu inflation. Hur kan det påverka konsumenten? Kan det göra att liksom folk besöker strippklubbar mindre? Eller Bombshells mindre?
Det är ju någonting kanske som man inte... Jag skulle tro att man väljer nog att köpa mat före man går på strippklubb. De flesta av oss gör nog det i alla fall. Så det är klart att i en vikande konjunktur så kommer det ju såklart att sjunka, men det är ju sant med många bolag. Tittar vi på inflationen, så jämför det med andra, jag ska se om jag kan kalla det, restaurangkedjor, så är ju de betydligt mycket värre sits. Kollar du på liksom Wingstop eller Jump Brands eller vad det nu är, så är ju den värsta kombinationen du kan ha i inflation egentligen att du säljer mycket kött. Alltså du är en restaurang som säljer proteiner, för det är där den största inflationen oftast hamnar. Och det är också svårt att pusha vidare priserna på konsumenterna, för om du gör det så går de till restaurangen ner på gatan istället. Så det är mycket enklare substitut. Kollar du på Rick's så är det ju liksom, bruttomarginalen är ju nästan 90%, så du säljer ju mycket alkohol där liksom markupen är betydligt större. Så även om priserna för alkohol ökar, så får du inte alls samma kompression på marginalen. Och entertainment services, det är klart att man kanske att dansarna kommer kräva bättre terms, men samtidigt så finns det inte så mycket alternativ. Så jag tror att om man ska äga någonting inom den här industrin som kommer funka rätt bra i inflation, så ligger det nog uppe i toppen i alla fall.
Ja, och om man hoppar vidare på nästa bolag då, som är rätt liknande, båtvarv, och då menar jag Näckar.
Avsnitt 153, kan vi tipsa om där också.
Kort hisspitch där då, varför ligger det med i portföljen?
Näckar är egentligen ett bolag som jag började köpa innan corona egentligen. Jag kom över en presentation som inte... av ett bolag som jag aldrig hade hört om. Och där stod det att... Och det fanns inte i några audited financials eller någonting. Så market cap var runt 300 miljoner NOK. Och man hade, tror jag, 300 miljoner NOK kassa. Net cash på balansräkningen. Så det var ett bolag som handlades ungefär till net cash. Man hade en business som tjänade bra med pengar. Växte 30-40% per år. Inom skeppsliftar, som inte är det sexigaste. Men... ja, det går ju att tjäna pengar i alla fall uppenbarligen. Och konkurrenssituationen var rätt låg. Och det är ju någonting som man uppskattar väldigt mycket, är att vara i industrier där konkurrens är väldigt låg. Man hade en konkurrens egentligen i USA som heter Pearlson, och de har väl en mycket högre kostnadsstruktur än vad Neckar har. Utan Neckar har en outsourcad modell där man liksom är mer en arkitekt eller designer av skeppsliftar som byggs ihop i tredje part. Så kostnadsstrukturen är betydligt mer effektiv, så man kan buda på alla de här tenders med nya projekt till betydligt lägre pris än vad ens typ enda konkurrent kan göra. Och det har man också sett, liksom, att de har ju tagit många av de här kontrakten som har kommit upp. Och man säger ju själv att om det är tre kontrakt så tar man någonstans mellan två och tre. Vilket är en väldigt bra situation att vara i, framförallt när man har en business som nu gör väl runt 30% EBITDA-marginal. D och A är väl ungefär 2% av sales, så inte alls särskilt mycket. Så du har en cash conversion som är väldigt hög. Så jag tyckte det bara såg för billigt ut, så jag körde väl in någonstans mellan 25-30% av portföljen. Sen kom den här, ja, för de som inte vet, så kom Cargotec och sa att ah, by the way, vi köpte ett bolag vi är för 750 eller 770 miljoner. Vi skulle vilja ha 240 miljoner tillbaks från Neckar. Och det var ju egentligen hela kassabalansen. Så den var väl nere någonstans 60% ungefär från där. Och det, då låg man ju riktigt gubbsnett ett tag. Men till slut så fick man ju börja liksom, och då gjorde jag ju extremt mycket research. Alltså det går inte att sitta och vara snett 50-60% i ett bolag och typ inte göra mer research, utan då får man ju bestämma sig om man ska stoppa in mer pengar eller inte. Och då blev det liksom att då spenderar man ju hundratals timmar och kollar på det här skeppsliftarna liksom. Och därefter så bolaget levererade helt enkelt, så man lyckades köpa en hel del där runt 1,6, 1,7 upp till 2 ungefär. Så då låg man ju på köpsidan ordentligt. Så jag tror det var någonstans 45-50% av portföljen där ett tag. Och sen levererade bolaget, och ungefär ett år senare så kom dealen med Cargotec som sa att de skulle betala, att Neckar skulle betala tillbaks 90 miljoner ungefär. Och då var aktien upp 20% på den dagen. För de som inte vet om Cargotec och Neckar, så var det att man sålde en business. Det fanns några JVs i Kina ihop med den kinesiska staten, så man kan ju fundera sig på vad som hände där egentligen. Jag skulle kunna tänka mig att när Cargotec kom dit så hade typ kinesiska staten konfiskerat hela bygget liksom, och man inte hade tillgång till det. För om man tittar på hur stor del av köpeskillingen det var, så känns det inte som någonting annat. Det här var inget liksom networking capital adjustments efteråt, utan det här är snarare någonting som typ, ja, kineserna tog bolaget, ni får betala hälften. Ungefär så tror jag det såg ut, men det är ingenting som har blivit kommunicerat offentligt.
Vi är främst fokuserat nu på deras liksom, båtlyftavdelning, men de har ju även till exempel ett SaaS-bolag som är inbakade. De äger väl en strax över 50% av Intellift. Och sen har de också bubblare inom aquaculture och vindenergi. Vad tycker du om de här avdelningarna? Är det mer optioner på framtiden, eller är det någonting som aktieägare bör vikta en stor del av sin tankeprocess åt? Eller investeringsprocess?
Det blir ju mer och mer. Jag ska säga att den mest intressanta delen är serviceavtalen som man lyckas få in med skeppsliftarna snarare. Det är ju där man ser att historiskt sett så har man haft serviceavtal på för 10% av liftarna som man har haft installerade hos sina kunder, vilket är väldigt lågt. Jag menar, kollar man på Kone till exempel, så är det ju där de tjänar sina pengar. Så de tjänar egentligen inga pengar på att installera hissarna från första början. Så här har du en business som kan tjäna 20-25-30% EBITDA-marginal på bara liftarna, och därefter kan du få service på toppen av det. Det här är något som man har fokuserat mycket på, som man har öppnat globala kontor och man har lyckats ta fler och fler kontrakt. Och jag tror att marginalen är nu runt 30-35% på de här kontrakten, och kan man få in det här så att det blir en högre stabilitet, för att Problemet med Neckar är väl egentligen att som, liksom, kontrakten är väldigt stora, så ofta handlar det om någonstans mellan 120 och upp till 300-350 miljoner NOK som man tar ett kontrakt på. Och det gör ju att det blir väldigt slagigt. Nu har man en hyfsat stor backlog så man kan jobba ner den, men för egen del så sätter man ju ett högre värde på om man kan få de här servicekontrakten. Och därutöver så har du de här delarna som du nämnde då, så Intellift är en mjukvara som integreras med lyftarna, men det integreras också i de andra benen. Så du har samma inom aquaculture eller starfish som det heter, där integreras den också. Så jag tror att Intellift kom in, de är samma ägare som styrelseordförande i Neckar, han äger väl den resterande delen av Intellift. Så han har väl egentligen stoppat in Intellift, gav bort hälften av det och sen har piggybackat på Neckars business och kunnat växa det. Det här, jag menar, det är ju ingenting som egentligen genererar några massiva intäkter, och sen är det ju frågan om hur ska man värdera ett bolag som är en SaaS-business. För liksom, traditionella SaaS-multiplar är ju liksom, ja, men hur mycket är sales, och så sätter vi en multipel på 10 upp på det. Det kanske man inte ska göra, utan man kanske ska tänka lite mer i formen av en ägare, att man äger hela bolaget, och liksom, hur mycket kassaflöde kan genereras från Intellift över tid. Jag har väl inte satt något jättevärde på det här, utan vi får se vad det tar vägen. Det verkar som att det är en ganska robust programvara som är enkel att modifiera beroende på användningsområde. Så förhoppningsvis kan det användas till någonting mer. Jag tror nog att den här ingången till offshore, eller först onshore wind, men det kommer nog komma offshore wind senare. Man har ju någon deal med två stycken OEMs inom offshore och liksom här vindturbinerna. Så vi får se lite vad det tar vägen. Det som ligger först i pipen är snarare Starfish då, och där är laxburar. Så i Norge så finns det, jag tror det är 4000 lax, inte laxodlingar, men de här burarna som är i, och det är ungefär 50% av världens kapacitet av lax. Och i Norge så har man regulationer runt det här som säger att du måste flytta runt de här burarna hela tiden. Det är kostsamt, fisken den flyr från burarna, burarna går sönder för att det är blåsigt och det är liksom dåligt väder helt enkelt i Norge i december. Och utöver detta så bajar ju fisken rätt mycket, så det här kommer ju till botten, och det är därför man måste flytta runt buren hela tiden, vilket gör det kostsamt. Så kan man spara in på det här, inte göra så att fisken blir sjuk lika mycket, så att de inte skräpar ner lika mycket, och att man kan få ner mortalitetstalen för fisk som har ökat ganska drastiskt i Norge de senaste 10 åren, i och med att det har blivit mer och mer exploaterad industri, så finns det ganska mycket effektivitet att tjäna för odlarna.
Med respekt för tiden, så säger nu hoppar vi över till det kanske viktigaste segmentet i den här podden, för nu ska vi snacka Drillers. Och jag tänkte börja lite där med bara, hur kom du ens in på Drillers och till att börja med?
Jag gillar väl egentligen industrier som lite samma tema som Rick, att det inte finns här extremt mycket kapital som flödar in i det, utan det blir liksom de starkaste överlever, de svaga slås ut, och du tenderar att få en ganska bra konkurrenssituation över tid om det här händer, och de som blir kvar, de kommer tjäna extremt mycket pengar. Energi har ju varit kanske på liksom det värsta stället, och olja och gas, om man exkluderar kol, har ju troligtvis varit det som har varit värst liksom. Och det är mycket prat om att det har varit peak oil och så vidare, men olja växer ungefär 1,1% per år, och det är väl idag så konsumerar vi ungefär 100 miljoner fat olja om dagen. Och det här växer ju i takt med att folk i fattigare länder emigrerar till medelklassen. Så istället för att ta åsnan till jobbet så tar man sin moppe till jobbet. Och därifrån så kommer ju en ökad konsumtion hela tiden. Problemet här är väl att man har ju spenderat de senaste 10 åren på att implementera ESG. Och liksom, om du har varit investerare så har du blivit shamed om du äger oljebolag. Om du är en bank så blir du också svartlistad om du lånar ut pengar till kolbolag till exempel. Och man har också tittat på det här att ja, du ska inte ha någonting med olja. Och har du lånat ut till oljebolag så kan du inte utfärda gröna obligationer så att du får lägre ränta. Så hela ekosystemet av kapital har ju drivit att det har blivit någon form av capital starvation inom stora delar av energisektorn. Så ja, man börjar väl halva runt lite där och titta på vad det fanns för någonting. Och Borr Drilling är väl ett bolag som jag köpt in en ganska stor position i. Jag äger också Valaris som har en lite annan approach. Det är en extremt underinvesterad bransch och det har varit egentligen lågkonjunktur sedan 2012. Nu tror jag inte det går att hålla så mycket mer på det, utan kapital måste börja flöda in i branschen. Men cost of capital för de här bolagen har ju gått upp extremt under den här tiden, vilket gör att oljepriset kommer väl troligtvis inte kunna ligga på 40, för att då kommer ingen att kunna tjäna pengar. Och tittar man på alla oil majors så investerar de inte i olja längre, utan de investerar ju mestadels i renewables, för de har ju aktivister, liksom miljöaktivister i sina styrelserum och så vidare. Så den här liksom oljecykeln kommer väl snarare drivas av de nationella oljebolagen, så typ Petrobras och PTT, EP i Thailand och typ Pemex och de andra. För där har du bolag som är integrerade i en statsbudget och de måste ju kunna liksom ta hand om sin befolkning. Så de skiter ju i ESG liksom, för liksom, i Mexiko är det inte så att de bryr sig så mycket om hur miljön ser ut, utan där är ju folk mer beroende av att ja, men kan man käka liksom, eller kan det vara liksom, fungera landet på ett bra sätt. Så de kommer ju driva den här, de kommer ju driva drillingen under de kommande 5-10 åren skulle jag tro.
Exakt, och då blir ju Borr och Valaris och Hacker och Spaderbolaget. Men då kan man ställa sig frågan där, hur kommer det sig då att du till exempel föredrar Borr framför Valaris? De har ju två olika kapitalstrukturer. Valaris har inga skulder, Borr har jättemycket skulder, så man skulle kunna tänka sig att man skulle föredra Valaris där till exempel.
Mm-hmm. Först och främst så det billigaste sättet att utvinna olja, det är ju att gå onshore. Så det är liksom, tänk typ Saudiarabien, du borrar oljeöknen och olja kommer upp egentligen. När man har utnyttjat den kapaciteten, då blir det att då går man ut i havet och letar. Då har du och Borr är enbart i den delen av drilling som heter shallow water drilling. Och det är det som händer först. Så du borrar, jag tror maximalt 150 meter ungefär, så alla riggarna står på ett djup som är mindre än 150 meter. Det finns vissa speciella, men generellt så är det så. Det här är den delen som är liksom absolut billigast på kostkurvan efter onshore. Så du klarar helt, liksom, producenterna kan få ihop kalkylen med marginal på runt $50-60 oljepris. Jag har ingen jättesyn på liksom var oljepriset kommer gå, utan för min del var det mer att jag vill vara där som man vet att det kommer finnas en ekonomisk hållbar kalkyl för ens kunder att göra om oljepriset håller sig ovanför 60. Och det är väl ungefär det dubbla idag, så det finns väl en del marginal i alla fall. Sen har Borr helt nya riggar, så den genomsnittliga åldern på flottan är 4,5 år. Det är betydligt lägre än vad det är på många av de andra. Men som du nämnde så har man ju också skulder, så market cap är väl ungefär 500 miljoner dollar idag, kanske 400 miljoner, beroende på vilken dag man tittar, men någonstans i den regionen. Och skulderna är väl på ungefär på 2,5 miljard dollar, ska jag påpeka. Sen är det väl skillnad på skuld och skuld också, så stor del av den här skulden är till ens suppliers, eller de här shipyardsen då som har byggt de här riggarna. Så Du har inte den här kapitalstrukturen att du har massa hedgefonder som äger obligationer som de kommer vilja squeeza dig på. Liksom, de tar gärna riggarna och löser sina skulder, liksom corporate raiders liksom. Så du har ett bolag som är aktivt i den mest aktiva delen. De har de nyaste riggarna, men kapitalstrukturen är minst sagt utmanande. Maturities då för de här skulderna, det är ungefär 2025 som de behöver betalas. Fram till dess har det också ett konvertibelt lån som är på lite under 400 miljoner, och det finns också en bankskuld. Det som är intressant är väl att det är mycket korsägande mellan skuldstrukturerna här. Så många av de som äger konvertiben äger också bankskulder som de har köpt från banken. Det innebär att de som är konvertibelägarna, som egentligen kan fälla bolaget eller om de inte kan få någon refinansiering för det här, de sitter också med bankskulden. Så om de som sitter med bankskulden fejlar bolaget, så kommer inte konvertibelägarna få någonting. Så det finns en bra incitamentstruktur. Och sen har Borg lyckats pusha ut de här maturities som går till shipyardsen. Och det finns en hel del historia mellan här då. Så Olof Thor, som är den största ägaren i Borg, han är den största kunden till de här shipyardsen, så med de sina andra bolag också, så 2020 Valkyries och en del andra. Vad som är intressant här skulle jag vilja säga är att shallow water är också där du har den absolut tajtaste marknaden just nu. Så det är den som kommer först in i produktion när marknaden kommer tillbaks. Och vi såg ju den här innan covid, men sen kom ju covid och sparkade in tänderna på de flesta i industrin. Så det är egentligen Borr som har klarat sig genom det här shelf drilling. De kanske går i konkurs efteråt, men det är egentligen Borr som har klarat sig igenom. Men sen har de haft många konkurser, så många har kommit ut genom Chapter 11. Så det har liksom scrappats en del riggar. Och idag så finns det väl ungefär 400 i världen. Utnyttjandet är väl runt 85%, och det ligger en del tänders ute. Så Saudiarabien ligger ute med en tänder på 20 riggar ungefär. Sen finns det Qatar och Abu Dhabi också. Historiskt sett så har ökning av priserna har skett ungefär när man når 90% kapacitetsutnyttjande. Så troligtvis kommer de här kapacitetsutnyttjandet att ske de kommande 3-6 månaderna. Och day rates idag, för att liksom, om du är en oljeproducent och du vill hyra en sån här rig, så får du betala ungefär $90,000 om dagen i dagsläget. Kollar man tillbaks på det 15-åriga snittet, så har det här har varit ungefär på $150,000 om dagen. Och det är troligtvis dit vi är på väg de kommande månaderna. Och någonstans mellan 150 och $200,000 om dagen i day rates för Borr när de har satt in alla sina 28 riggar. Samlar EBITDA någonstans runt $1.5 miljard. Så du kan ju se ganska snabbt att man har tid på sig att betala ner skulderna, och när marknaden kommer tillbaks nu, för att tittar vi på hur marknaden ser ut, så är det så att det problemet är inte efterfrågan just nu, utan det är snarare utbud, och Borg är den som hjälper till att se till att utbudet finns på marknaden. Så det är ganska uppenbart, i alla fall för min del, att det här kommer komma tillbaks. Om det inte blir någon extrem kollaps i världsekonomin de kommande 6 månaderna. Men det får vi väl återstå och se. Men det är ju extremt billigt om man anser att de kommer göra de här raterna de kommande åren. Och då kommer inte skulden vara några problem om man kan refinansiera.
I början på 2010-talet så hade ju USA shale-revolutionen. Och nu är det många som pratar om att det kan komma tillbaka. Tror du eventuellt shale kan vara en risk för shallow water drillers som Borr? Om de kan komma in med billigare olja?
Jag tror att det vi har sett är väl att de fälten som har borrats, liksom, shale har ju aldrig genererat positivt kassaflöde under sin livstid som ett kollektiv. tror att många investerare har bränt sig ganska ordentligt, och jag tror det är ungefär 600 miljarder som har blivit förstört i den industrin. Permian, som är den största, eller den första egentligen delen där man började, började med olja, där lyckades man generera kassaflöden, men utöver det så har det bara som bara liksom ett race to the bottom egentligen. Tittar man på de flesta noterade bolagen inom olja idag, så handlar det inte, det är ingen som går ut och snackar om att man ska expandera, utan nu handlar det för alla om att betala ner skuld och ge kassaflöde till ägarna. Och det är ju egentligen det vi ser. Det som skulle kunna hända är ju att USAs liksom regering eller Kanada säger att vi måste öka vårt energy supply på hemmamarknaden, och att man genom form av subventioner till shale. Men jag vet inte riktigt hur man skulle göra det, för att det är ganska vidrigt mot miljön, och troligtvis så blir det nog svårt att vinna nästa val om man gör någonting sånt. Och sen är Europas energikris betydligt värre än vad det är i USA också, där man redan har en hyfsad försörjning själva, så man är inte lika beroende av Ryssland som Europa.
Så nämnde 150 000 i day rates är liksom lite målet här för Borr att komma upp i, för att man ska se en riktigt bra, liksom bra momentum i bolaget. Finns det någonting som kan göra att man kanske inte kan liksom lita på historiken? Kan det vara så till exempel att vi kommer behöva se en bra mycket högre oljekurs som är sustained för att folk ska vilja börja borra? Hur påverkar olika länders stimulanscheckar? Vi ser ju till exempel USA och lite europeiska länder börjar skicka ut stimulanscheckar för att befolkningen ska klara av att betala de här energipriserna. Vi har sett windfall profit, eller taxes på windfall profit. Är det här någonting som kan påverka när, ja, helt enkelt efterfrågan på de här riggarna?
Det kommer nog tillbaka lite till det vi nämnde förut. För majoriteten av Borgs kunder är liksom... det är de här nationella oljebolagen. De bryr sig inte liksom, utan de kommer inte införa några nya skatter eller någonting, utan här handlar det för dem är att okej, oljan är på 120, vår statsbudget, vi har spenderat så mycket pengar som helst på covid, nu ska vi printa pengarna igen. Och USA ringer till oss och säger till oss att om inte ni fixar supply av olja nu för att vi ska sätta in sanktioner mot Ryssland, så kommer vi liksom komma ner och se till så att säkerheten är säker, så att det är säkerställt i ett land liksom. Och det är nog ungefär på den nivån man är på idag. Jag tror det är uppenbart för de här länderna att i sin budget inkludera att öka sin oljeproduktion. De västerländska bolagen i liksom Nordsjön som typ BP, Shell och liksom Statoil eller Equinor, de sitter i en helt annan sits. De kanske inte kan göra det här för de måste ju hela tiden ta hand om vad liksom, de externa relationerna. Men de bryr sig inte om det i de andra länderna. Och jag menar, windfall taxes är antagligen någonting man kan räkna med. Så liksom, energipriserna ökar, så man ger stimulanser på ena sidan. Och sen så säger man till oljebolagen att ja, ni är dåliga för miljön, så vi kommer öka skatterna för er. Men det som händer egentligen när man ger stimulanser till eller liksom, man sänker skatten för drivmedel, det är egentligen det stimulanserna handlar om. I alla fall här i UK, och det vi har sett är att skatten tas ner på drivmedel så att folk ska kunna liksom, konsumera de kvantiteterna som de har gjort tidigare. Så det här ökar ju efterfrågan om något. Sen får vi väl se liksom vad som händer med ökade skattsatser och så vidare. Men oljepris på 120, tror det sätter man in restriktioner mot oljebolagen, så blir det ju snarare att de blir mindre sugna på att borra olja. Och ja, det är lugnt liksom, för att det finns alltid någon som vill borra i något annat land liksom. Guyana, Nigeria, Thailand, sen har du också en del liksom Mexiko. De bryr sig inte så mycket om sånt där, så det kommer att komma tillbaks, så det är inte särskilt orolig för.
Det snackas mycket också nu om demand destruction, och det är om olja når en tillräckligt hög nivå så kommer efterfrågan runt om i världen på olja minska. Hur ser du på den oron? Är den överblåst eller är det någonting man liksom borde oroa sig för?
Kompenseras inte det av att alla stater nu betalar ett bidrag till skattebetalarna?
Ja, exakt. Det är mycket möjligt att det kan vara så.
Det som jag hade helst sett med Borg är att oljepriset stannar där det är. Liksom, allting över 80-90 dollar gör att det finns stora incitament för deras kunder att sätta riggarna i arbete. Och det kommer antagligen ske de kommande månaderna. Det låter på vd som att liksom, under sommaren så kommer allting vara i arbete och raterna kommer troligtvis komma upp. För vi kommer ju från liksom, covid lows. Men de här budgetarna för att öka oljeproduktionen, de rör sig inte lika snabbt. Det görs inte över natt liksom, utan det ska liksom sättas in i statsbudgeten och det ska planeras för det. Så nu har vi haft olja ett tag på högre nivåer, så det kommer komma tillbaka här ganska snabbt. Om man tittar på demand destruction, det värsta caset är att oljan typ drar till 400 och sen kommer kraschandes ner. Det är ju snarare att man inte vill se. Utan går den 400, då kommer antagligen borra upp ganska mycket under tiden för att folk tror att det kommer borras mer olja. Jag tror inte att det är sant riktigt, utan då kommer jag nog titta på att sälja ut lite. För att jag vill inte sitta, i och med att man har skulden som arbetar emot sig, så vill jag inte att liksom, man hinner inte klämma in en finanskris till emellan genom att oljan liksom bräcker hela ekonomin. Utan här handlar det om att oljepriset ligger någonstans mellan 100-150 och ligger utika här i några år eller två, då kommer det inte skulle vara några problem, för då kommer det betalas för rater som är 150-200 dollar och då kommer bolaget printa ungefär 1,5 miljard, och jag menar, du har ett equity value på 500 ungefär, så du betalar 0,3 gånger 0,4 gånger earnings eller ungefär 2 gånger EV/EBITDA. Så det är okej liksom.
Ja, men kikar man på till exempel kanadensiska oljeaktier, så är det många som värderas till VTI på 70 dollar. Att det kommer ligga kvar där ett tag. Man ser också att liksom många av de här bolagen är värderade till liksom 1, 2, 3 gånger kassaflödet. Medan många kanske tror att det ska upp en 2, 3, 4 x därifrån. Vad är risken här för att man prisar in det cykliska beteendet, att man inte värderar upp aktier till exempel EV/EBITDA 10 utan att det ligger kvar på EV/EBITDA 2?
Jag hade gärna sett ett sånt scenario. Jag menar, då är det bara att göra buybacks. Har du ett bolag eller en styrelse eller en ledning som förstår vad kapitalallokering innebär, så är inte ett lågt pris ett problem. Problemet är ju när du har bolag som Ponzi-bolagen liksom, som liksom aktiepriset halveras och sen så fortsätter de att printa aktier istället. Det är någonting du inte vill se. Men inom oljebranschen så är det ju verkligen kutym att köpa tillbaka aktier när värderingarna är låga. Och det är därför ingen investerar idag heller. Hur går det till ägarna? Liksom, du kan köpa din egen aktie för typ 40% free cash flow. Hur går det? Liksom, du köper tillbaka bolaget för 2,5 år. Hur motiverar du för dina ägare liksom, att du går och expandera och liksom börja borra nya hål i havet eller i marken? Det funkar inte liksom. Du får ju, och sen har du ju en helt annan faktor också, som är institutionella kapitalet. Jag menar, när man jobbar på en fond och du har liksom, okej, det finns fonder som har egentligen enbart kapital från så kallade consultants. De här personerna är typ boxtickare deluxe som typ tjänar 3 miljoner om året för att typ sätta upp möten och lyssna på presentationer. De här personerna kommer med sina långa formulär och säger vad är en ESG-policy, och så får man fylla i ett 25-sidigt dokument där man diskuterar hur en ESG-policy är. Sätter du in ett oljebolag i din portfölj, så får du liksom förklara det. Då blir du inkallad till möte och så får du förklara varför du köpt olja. Jag menar, det blir en karriärrisk för en förvaltare att göra det. Så du ser fortfarande institutionellt kapital som lämnar. Så jag menar, det kommer ju antagligen komma någon gång när folk säger att men vi kanske till och med behöver olja, eller varför börjar vi inte förbättra oljeindustrin istället för att säga att allting är dåligt. Liksom, det måste ju vara någon form av middle ground liksom, där inte allt ESG är det bästa, utan om du har stora utsläpp som sker via oljeindustrin, varför är det inte bättre att liksom förbättra det man har? För att oljan kommer ju inte försvinna de kommande 40, 50, 60 åren. Så då kan man väl, om man vill möta de här klimatmålen, så är det väl då är det väl bättre att börja förbättra allting som redan finns där ute. Eller liksom, det som händer idag är att ingen kan investera. Det är bara Borr som har nya riggar. Om du kollar på Shelf till exempel, de har ju sina gamla svettiga riggar i Indien som har stått där i typ 40 år. Och de liksom, det är ju så här hål i golvet, ingen AC, som spottar ju ut liksom, olika fossila liksom, gaser i atmosfären. Och det är liksom, okej, var drar man gränsen? Är det inte bättre att vi kanske kommer behöva lite nya oljeriggar de kommande 20-30 åren, så är det kanske dags att börja ge kapital till de industrierna som faktiskt gör någon nytta för som gör någon nytta för att vi ska kunna leva det livet som vi lever. För billig energi är faktiskt det som driver mycket av den ekonomiska tillväxten. Så jag tror att folk kommer börja inse det här förr eller senare, att kanske man kanske ska kolla lite mer. Det är inte allting inte svart eller vitt som det sällan är, men det blir väldigt lätt så när du har såna här pappersvändare som sitter emellan där alla ska ticka boxar hela tiden. Då blir det svårt liksom. Du kan inte äga många av de här bolagen. Men då får du ha bolagsledningar som vill äga större del av sin eget bolag och köpa tillbaka aktier. Ja, har man det så spelar det ingen roll. Jag menar, jag tar gärna 40-60% free cash flow per år, så länge de köper tillbaka halva bolaget per år, så spelar inte det någon större roll för min del. Man har ju tillräckligt lång horisont för att orka sitta igenom det i alla fall om man har suttit igenom det här, den här skuldamorteringen, så tror jag man kanske man inte lämnar det första taget och springer till nästa case, utan man sitter och tar emot lite vinster.
Med det sagt så ska vi börja runda av. Och vi har bara två frågor kvar. En är en Twitterfråga, och du nämnde ju där nya case. Det är en fråga från Value Teddy på Twitter. Han frågar, har du några nya case på radarn? Eller är du fullt upptagen med olika drillers?
Nej, jag håller väl koll liksom. Men jag gör väl ganska mycket research just nu liksom, på olika bolag. Men ja, det är inget jag har delat med mig om idag i alla fall. Så kanske kommer senare, men innan jag har byggt en position så är det ju dumt att snacka egen bok liksom. Jag vill inte att folk ska fronta mig eller någonting sånt där.
Ja, det är sant, du måste ju fronta marknaden.
Nej, exakt.
Vår standardfråga också är, vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
Sämsta investering, troligtvis Leo Vegas. Kostade ganska mycket pengar. Ja, vad lärde man sig av det? Jag vet inte. När man får en käftsmäll så lär man sig att man får alltid göra jobbet och inte bry sig om vad andra tycker. Jag menar, det bästa är när man älskar är när man hittar bra case där folk tycker att man har fel liksom. För då vet man ju att det är många andra som har avfärdat det här direkt. Så det har ju inte jag någonting emot. Sen är man väl lite introvert också, så det skadar väl inte att man håller till på sin egen kammare. Men jag tror att någonting som man funderar mer över, det är just det rent corporate governance som vi nämnde tidigare. Att, liksom, att man har ledning som är väldigt involverad i bolaget och äger mycket själva. För om det går till helvete för bolaget så vill man i alla fall att management ska torska mer än man själv gör. Nu har ju Gustav Hagman en hyfsad stek i Leo. De hade en bra period och det kanske var... Det var multiplarna gick upp samtidigt som de hade en riktigt bra period. Och sen så kanske man inte gjorde tillräckligt research på förvärven de gjorde. Och sen blev det ju hela en härdsmälta egentligen. Så han tog väl stoppen där runt 50 kanske, 55. Men jag vet inte om jag lärde mig så mycket av det egentligen. Jag tror det är mer så här kumulativt liksom. Man har ju utvecklat lite över tid. Det blir svårt att liksom dra, det här var ju några år sedan, så jag tror investeringsprocessen, hur jag tänker runt investeringar, förändras lite hela tiden också. Så det är svårt att dra några så här direkta lärdomar hur jag investerar idag från det misstaget jag gjorde då. Men överlag så ofta är det att Jag tror man lär sig över tid att man inte ska skynda sig med saker, utan man väntar hellre på att grejer ska komma till en, och att man zoomar ut lite grann och tar det lite lugnt. Man springer inte på varje boll. Det finns många bolag liksom att titta på. Bästa investering troligtvis, det är väl troligtvis Evo eller Cherry skulle jag tro. Det krävs väl ingen mer. Evo köpte Cherry. Cherry var nog bäst. Ja, jag vet inte riktigt. Det är nog likvärdigt ungefär. Men Cherry köpte man när market cap var runt 300 miljoner kanske. 250, 300, någonting sånt där. Det var väl egentligen, den idén fick man väl egentligen från Nemcap då. Och jag vet inte, Nemcap är väl en av de gubbarna som man har lärt sig mest av genom åren. Så det är väl, skulle jag säga att han har väl en väldigt sund tanke runt investeringar. Så Cherry var nog det som har gett i alla fall ja, bäst relativt. Så kanske inte monetärt, men liksom i procentuella sätt.
Om man vill följa dig vidare så har ju du... kan du dra ditt Twitter-namn egentligen? Hur ska man uttala det?
Det var ju lite av ett... tanken med det på Twitter-namnet var egentligen att det var ju bara ett PR-trick. För jag tänkte att någon dag så kommer jag med en podcast och då kommer jag få extremt mycket frågor ut här. Och folk verkar vara extremt nej. Men hiton var upptaget, så jag var tvungen att hitta något annat.
Ja, du heter ju @uadadua 112. Man undrar ju lite om de andra 111 var upptagna redan.
Ja, så var det nog,
ja, vi får lägga en länk till det i avsnittbeskrivningen, tror jag, om man ska kunna hitta dig. Annars kan man söka på Jörns bullmarknad också. Jörns bullmarknad är väl för övrigt det är ju Örjan Berglunds bolag. Jag gissar på att det är därifrån du har fått inspirationen.
Ja, det dök upp i någon presslist där, så jag kommer inte ihåg vad det är förut, men kändes bättre helt enkelt.
Med det sagt så ska vi väl önska stort tack. Superkul att du ville vara med i podden.
Tack så mycket själva.
Ja, det var ju tillbaka i studion igen. Superbra intervju med Jörns bullmarknad. Och vi ska väl kanske, ska vi ta någon form av innehållsförteckning? Nu nämnde ju då Jörn en gäng bolag. Jag äger inte någon av dem som han plockade upp i podden. Gör du det?
Ja, jag äger väl mest borr här. Men jag har lite.
Ja, förlåt. Borr har jag också faktiskt lite grann i.
Oj, äntligen kommer det. Nej, men, och så har jag lite Rick och Necka, men jag har skalat ner rätt mycket i dem. Så det är främst borr man behöver akta sig för.
Oavsett vad vi äger och vad Jörns bullmarknad äger, så är inget hört den här podcasten rådgivning. Alla åsikter var egna, elva gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Där kan du sen beskicka synpunkter, tankar, idéer på case, tankar och idéer på gäster också, absolut. Och ni får jättegärna lämna en recension på iTunes. Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.